Det är ju otroligt trendigt att blanda drinkar på vår brännvin och akvavit och liknande. Lite så här vit sprit som man säger.
Jag vill också ha min julmust. Men det finns väl en anledning till att vi inte har året runt must.
Det kokar verkligen. Jag har ju startat upp en branschorganisation för svenskt vin.
Vi ser väl den här lite nationalistiska trenden generellt, som sagt, över Europa.
Hej och välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma med mig, David Ebrard. Jag är läkare, psykiater och författare. Att det snart är jul har väl ingen missat. Och jul firas med mat och dryck. Massor av mat och dryck. Nu har vi ju hållit på och frossat i mat under hela pandemin, så man skulle kunna tänka sig att vi kanske var lite trötta på mat. Men det verkar inte som det. Enligt en undersökning som livsmedelsföretagen gör varje jul svarar vi att vi är ännu mer sugna på skinka, sill och köttbullar än vad vi varit tidigare, och svenskt ska det vara. För att prata om julbordet och vårt lätt hälsovårdliga frossande har vi bjudit in Jimmy Sandell från Livsmedelsföretagen. Välkommen.
Tack.
Och Daniela Lund Egenäs som är sommelier och proffs på dryck. Välkommen du också.
Tack så mycket.
När det gäller mat är svenskt viktigt har jag förstått. Har det blivit mer så under pandemin?
Ja, men det skulle jag väl säga. Alltså mat är ju någonting som vi söker oss till i otrygga tider. Det är väl, har varit lite av en tröst också där, att man söker sig kanske till det igenkännbara, det trygga, det hemtama. Och det märktes ju, ja men det märktes tydligt i form av vad vi åt och drack under pandemin, och därmed också då att vi åt mer svenskt, det trygga och det hemtama i det svenska. Vi såg det också i uppsving för så kallad mormorsmat, att vi kanske började äta mer som vi åt när vi var små. Kålpudding, annan liksom husmanskost. Vi såg ett enormt uppsving för hasselbackspotatis som ökade med 200% under pandemin, vilket ju är ganska unikt. Vi utser
det är
också
sån här 70-talsmat,
ja,
som gäller,
men
eller
precis,
kanske
så
ännu tidigare.
Ja, men så det är klart att det, när är man som tryggast? Det kanske är under uppväxttiden, och det är klart att det varierar då i vilken uppväxttid man har haft och vilken mat man går tillbaks till. Så är det nog man tittar liksom specifikt på olika målgrupper. Men precis, lite tillbaks till det trygga, hemtama. Och den perioden kanske oftast är då när man är liten.
Är det motsvarande för dryck? Vad säger du, Daniela?
Ja, det är väl. Alltså, det har ju sina julmust för mig. Det finns ju liksom ingenting annat som gör
mycket,
mig mer.
Det är mycket, mycket
alltså,
bättre
tryggare,
än påskmust.
Liksom. Ja, det är så mycket. Ja, det är extremt stor skillnad.
Ja, det är fruktansvärt stor skillnad.
Fruktansvärt. Nej, men julmusten är ju verkligen, ger ju mig någon slags trygghet. Liksom, och det är ju vad jag dricker på julerna.
Men har du märkt någon sån här covid-effekt, att det skulle vara inte bara just nu under jul utan under pandemin, att man går tillbaka till tryggheten, det svenska?
Just när det kommer till dryck eller vin, där skulle jag nog inte vilja säga utan att man har gått tillbaka, utan där har man snarare liksom verkligen experimenterat och testat sig fram, och man har, alltså, vinintresset har ju verkligen exploderat under pandemin. Jag tror mycket att man inte har gått ut på krogen, så har man istället liksom lagt pengarna på att köpa, alltså testa nya viner och sånt i hemmet istället. Och vinintresset har ju verkligen ökat. Det har man också sett på Systembolagets försäljning, som istället då har sålt mycket mer fine wines, som man säger då, lite högre prissegmentet. Så där har det nog snarare varit tvärtom, skulle jag väl säga.
Ja, men det håller jag med om. Sen tror jag väl också att vi har ju sett ett uppsving för det husmoderliga generellt. Vi har bakat och vi har odlat och vi har liksom varit hemma väldigt mycket och befunnit oss väldigt mycket i köket och testat många nya recept. Är man hemma tillräckligt länge så räcker kanske inte de 10 recept som man brukar gå runt på, utan man behöver testa nytt. Det ser man ju också när man kikar på det här, hur folk har liksom surfat runt bland olika recept. Och då är det klart att där lagar man mer, lagar man nytt, så finns det också möjlighet att kombinera nytt. Och då tror jag väl att man kanske kombinerar nytt mer vad gäller drycken än maten kanske. Och sen att man helt enkelt, guldkanten i tillvaron har varit ganska mycket mat och dryck. Man har inte kunnat man har inte kunnat resa, man har inte kunnat liksom lägga så mycket pengar på andra. Det kanske inte har känts relevant att köpa så mycket nya kläder eftersom man mest har suttit hemma och gått runt i musbyxor.
Och om man går tillbaka till julen då, för att det är någon slags, nu har vi pratat om pandemi och de förändringar så här, men julen är ju liksom, verkar ju vara någon högtid och vi struntar totalt i hälsa och så här, då bara kör man. Skulle ni hålla med om det? Att det...
Ja, men vi ställer ju den frågan vad som är viktigast. Och då är det ju, som du var inne på tidigare här, att det är svenskproducerat är det som är viktigast och att det håller hög kvalitet. Och de här vanliga, ja men ofta när det handlar om mat så kikar man ju ofta på priset. Det går liksom inte att komma ifrån, men det hamnar mycket längre ner och sist hamnar just att det ska vara nyttigt. Så att det är väl lite så att undantagstillstånd råder helt enkelt. Sen tror jag att man kan se en pandemieffekt på det också, som vi såg förra året, att man kanske vill lyxa till det lite extra och kanske fly verkligheten lite extra just kring jul. Om vi som sagt backar till förra julen när det var lite... Ja, men då hade man brottats och levt under de här restriktionerna ganska länge och ville nu verkligen liksom blunda lite från världen och bara njuta och ha det som
alltid haft. Det var det enda som man kunde njuta
kring,
var inne på tidigare.
Ja, absolut.
Men det här svenskt, är det bara vid jul eller är det generellt att det ska vara svenskt? Och vad är rationalen bakom det?
Det ser vi väl generellt. Jag tror inte bara att det är i Sverige. Skulle du åka till Spanien eller Frankrike eller Tyskland så skulle man ju också lyfta det inhemska. Och bakom det finns väl det finns flera olika förklaringsmodeller. Jag tror en är väl ett uppsving för hållbarhetstänket. Det är liksom en ganska enkel operationalisering av det själv. Ja, men jag köper någonting som är tillverkat här nära. Mm. Men också den här kvalitetsaspekten, och den är klart att den varierar väl beroende på vilket land du är i. Är du i Spanien så kanske du inte tror att det är det svenska som är det liksom, ja,
för jag minns ju
när
jag var liten så var ju det här, låter ju som någonting man har lyckats plantera rätt bra, för när jag var liten så ansågs det ju vara fruktansvärt mycket bättre kött om det inte var svenskt. Nu är det ju tvärtom.
Nu är det verkligen tvärtom, ja.
Nu står det, vi säljer bara svenskt kött och sånt där. Det var absolut motsatsen när jag växte upp. Mm. Vad beror det på? Är det en reklamkampanj eller ligger det något i det?
Precis, det är vi på livsmedelsföretagen som har förändrat alla svenskarnas...
Det är imponerande i så fall.
Ja, kan tacka mig. Nej, men jag tror, återigen, vi ser väl den här lite nationalistiska trenden generellt. Som sagt över Europa, men återigen, jag tror att den här vurmen för det närodlade, för det äkta, för kvalitet, och att man känner det ganska mycket med det svenska. Och sen att det har hänt ganska mycket, tittar man på dryck till exempel så har det ju exploderat inom det området just vad gäller svensk produktion. Och det har man ju lärt sig ganska mycket mer om. Vi ser ju liksom, ja men nu har vi väl sprängt 500 vallen vad gäller svenska bryggerier.
Ja, jag tänkte komma till det, för öl, av naturliga skäl så är det lite svårt med svenskt vin. Det kanske inte håller den högsta kvaliteten jämfört med annat vin om vi tar det försiktigt. Men om man säger öl, där är det ju verkligen, för det är något man märker, att alla människor ska brygga sitt eget öl och de ska ha mikrobryggerier. Och...
Jo, men just det här med ölet är ju verkligen supertrendigt, och som du säger så är det ju där exploderat med mikrobryggerier och liknande. Men där med svenskt vin så vill jag ju ändå faktiskt slå ett litet slag för att
jag har förstått
vi har
att det finns
ju väldigt, väldigt bra grejer i Sverige och det kokar verkligen. Jag har ju startat upp en branschorganisation för svenskt vin bland annat. Så att här gäller det att verkligen hålla utkik, och det släpps ju lite i tillfälliga sortimentet. Och
har du något tips?
Ja, men jag har, det släpps nu exempelvis från Kullabergs vingård nere i Mölle. Så släpps det faktiskt, Immelen är ju enligt mig tror jag det bästa svenska vinet, och det släpps ju nu i veckan.
Vad heter det?
Immelen från Kullabergs vingård. Sen kostar det ju över 400 kronor, så att man ska ju vara beredd att göra det. Men är det så att man vill köpa en julklapp exempelvis till någon som är väldigt vinintresserad och inte har provat svenskt vin, så är det ju någonting jag vill slå ett slag för. Men också att fira in, vi närmar oss nyår också därefter, och om man ska liksom fira in 2022 med en riktig bang, så har ju de ett mousserande vin som släpps, gjort på samma sätt som champagne. traditionella metoden när det är liksom en andra jäsning på flaskan. Så håll utkik för det svenska vinet. Och det kan ju verkligen vara någonting som passar vårt svenska julbord.
Mm. Ja, men om vi återgår till öl först då. Men där är det ju verkligen, det ska vara svenskt. Nu är jag lite så här jävlen, så jag gillar ju tysk öl. Ja. Liksom.
Ja, men det ska ju vara svenskt på julen, så är det ju bara. Det ska vara svensk öl och det ska vara svensk nubbe, svensk sprit i glaset.
Ja, för sprit, det känns ju, i livsmedelsföretagens undersökning så är det tydligt att det framförallt är äldre som vill snapsa. Är det något som håller på att dö undan det här med snaps, eller?
Ja, men jag tror absolut att det ligger någonting i det, att det är mer äldre som har den traditionen. Sen de yngre, det är ju otroligt trendigt att blanda drinkar på vårt brännvin och akvavit och liknande. Lite så här vit sprit som man säger, och det vi överhuvudtaget. Alltså där har det ju verkligen, är ju det trenden det går att man använder i drinkar och smaksätter. I USA så är det ju jättestort att använda vår svenska akvavit i drinkar exempelvis. Mm. Men just det här att sitta med en nubbe till sillen tror jag är den äldre generationen.
Eller kan det vara så att i takt med att man blir äldre så kommer det. De här som
så
är
kan
25
vara.
Kanske blir, när de är 55 så kanske de börjar nubba.
Ja, men så kan det absolut vara. Jag tror inte att det kommer dö ut, utan jag tror att det har du säkert rätt i, att man tar fram nubben när man klarar av det på ett annat sätt.
gubb. Det kan man ha som sån här gubb.
Gubbsupen.
Gubbsupen, ja.
Ja, men det jag tycker är intressant, för det är väldigt tydligt. Jag menar, där har man väl pratat om lite, gemene man känner väl till det där, att unga dricker mindre. Att det är ju ändå, ja, över tid så är det ganska tydlig utveckling.
De röker mer cannabis på andra sidan.
Det är så, det gör de. Men
inte till julbordet.
Inte till julbordet.
Det vet vi inte i och för sig.
Nej, men det kanske inte när vid den här familjehögtiden, när farmor och mormor är liksom på plats. Att man,
förmodligen inte.
Men det ser man ju väldigt tydligt i vår undersökning, det som ni har varit inne på här. Att det är en väldigt liksom tydlig ålderskurva i var snapsen är mycket mer populär bland, ja, men ju äldre man blir helt enkelt. Och det omvända, att det är julmusten som inte är så intressant för de äldsta. Medan det är den som liksom, men det finns liksom två motsvarande
kurvor. Det känns lite som något logiskt samband. Att, ja, man dricker julmust när man är
bland
yngre.
Bland 10-åringar så är julmust mycket större än snaps.
Hoppas det.
Men läsk är ju, läskutvecklingen, ja, har ju, jag menar, det är, ölen är väl mer känd och där har det hänt jättemycket, men det finns ju också en läskkultur och en läskutveckling.
Den är extrem. Ja.
Men där är jag intresserad, för att läsk, det känns ju väldigt 1900-tal, tycker jag. Alltså att ha socker i läsk i alla fall. Alltså zero-alternativen har ju väl slagit ut. Eller gäller inte det? Är det bara något som gäller på i Stockholms innerstad där jag jobbar?
Nej, absolut inte. Utan den produktutvecklingen har ju varit enorm. Och det är ju där tillväxten är. Det är ju det som företagen satsar på. Det är ju utveckling inom zero-produkter. Men även där menar jag, det jag menade var ju smakutvecklingen och produktutvecklingen och nya, liksom, ja, nya produkter. Och
ja,
nya.
Men det finns ju extremt mycket. Går man in på Soda Nation här uppe i Hornstull och så hittar du liksom hjortronsoda, gurksoda, alltså litchisoda typ. Alltså det finns ju så extremt mycket inom läskedrycksvarianten, eller
men
soda
är det
som man kallar för.
Sockerdryck?
Det är socker, absolut socker i dem alltså.
Ja.
Men också om man ser på den svenska, liksom vår dryckeskultur, det är ju ofta, om man kommer in på alkoholfritt så är det ju väldigt många som, alla som frågar om alkoholfritt vin vill jag istället guida in på våra svenska bärdrycker. För alkoholfritt vin, om vi ska prata om det svenska, att vi ska dricka svenskt, så blir så konstigt för mig då att man vill ha liksom ett substitut till vin med liksom att det måste vara ett alkoholfritt vin. Istället så har vi liksom, vi har tranbär som vi jobbar med i Sverige, vi har många av de här skogsbären.
Som är mycket godare.
Som är mycket, mycket godare, lingon. Och man kan få tannin på ett helt annat sätt i liksom, om man vill eftersträva det. En av de bästa är liksom en som är gjord på äpplen och smaksatt med...
Bara för att lyssna, tannin.
Var... Tannin, strävheten. För det som man, det svåra med ett alkoholfritt vin är ju att du kommer aldrig bli av med sockret. Det kommer alltid upplevas sötare. Och det som du har i vinet som förhöjer smaken är ju alkoholen. Mm. Det lyfter ju smakerna. Så att det kommer aldrig bli samma. Därför vill jag hellre liksom rekommendera någon slags bärdryck från Sverige.
Men alkoholfri öl har inte, den har ändå, det har väl skett en explosion.
Hur bra som helst, ja, för det är en annan liksom tillverkningsmetod. Det är,
men, och där kan man verkligen prata om vad som kommer att dö ut. Ja, men det är ju lättölen kommer ju dö ut med 30- och 40-talisterna.
Ja, men det, jag säga,
det är ingen som dricker lättöl.
Nej, nej, men det är en 30- eller en 40-talist som vill att det ska stå en lättöl på liksom, jobblunchen. Men efter de generationerna så är ju den produkten helt borta.
Ja, men det tror jag med. För där har vi ju så himla många bra varianter av alkoholfri öl som har verkligen slagit marknaden så, med storm.
Är det också något som är yngre generationer som dricker? Alltså, eller?
Ja, det är det nog. Men där tror jag man har sett ett uppsving över hela linjen. Alltså att man ju, att de produkterna är ju så fantastiskt bra idag. Och går du in på en välsorterad livsmedelsbutik så är ju det ett mindre systembolag.
Utbudet är enormt.
Ja, det tror jag är över hela linjen, så har man liksom plockat in det alkoholfria om man kan. Där man tidigare kanske drack då en mellanöl eller en starköl kan man idag lika gärna dricka en alkoholfri öl.
Mm. Om man återgår till det där med vinet, vad dricker man för vin till julmat?
Ja, det här är ju så otroligt intressant, för när man pratar om öl eller snapsen så då pratar man ju sällan om den här perfekta kombinationen. Men alltid när det kommer till vin så måste det vara en perfect match. Det ska liksom, och när vi pratar om julmaten så har vi ju faktiskt en buffé vi pratar om. Det är ju, julbordet är ju en slags buffé. Och jag är ledsen att säga det, men du kommer aldrig få en perfect match till en buffé. För att vi har liksom det salta, det syrliga, det alltså feta. Vi har så många olika smaker. Jag menar, att hitta ett vin som matchar både sillen och julskinkan och köttbullarna och Janssons frestelse.
Du får snapsa vin lite snarare. Det är bättre.
Ja, men det är ju omöjligt.
Mindre glas.
Ja, små glas med snapsglas med vin.
Men just det där liksom att man måste hitta den perfekta kombinationen. Men så att antingen så, om man ska ha vin till julmaten, antingen så går man efter det som man själv tycker om. Liksom. Man öppnar det som man, sitt pangvin liksom. Mm. Och så struntar man i om det är en perfekt kombination eller inte. Eller så hittar man något som funkar helt okej. Och då pratar vi om det kalla till julbordet. Då går jag alltid efter ett vitt med lite liksom en fruktigare stil. Jag vill undvika den här ekade karaktären, för att det kommer krocka med mycket av det, liksom, det här syrliga och liknande, och just den picklade som vi har. Utan jag rekommenderar alltid en Riesling eller Grüner Veltliner eller liknande som har syran och fräschören, det fruktiga. Men någonting som också är väldigt trevligt tycker jag är mousserande. Alltså ta in det mousserande till matbordet.
Alltid trevligt.
Det förhöjer verkligen liksom stämningen. Och så liksom syran i vinet är liksom toppen både för att bryta av mot det feta i maträtterna. Och sen kolsyran, det fungerar också bra för att liksom rensa gommen mellan rätterna.
Men precis, man kanske inte förknippar vin så mycket med julmat generellt. Men i vår undersökning är det ändå 20% som säger att man vill ha vin ihop med julmaten. Sen vill jag bara slå fast där, vi pratade om must tidigare. Den är ju liksom ohotad etta över hela linjen om man tittar liksom totalt sett. Det är ju 80% som säger att de vill ha julmust. Måste ha julmust på julbordet.
Så att, ja, men jag är likadan. Ja. Jag förstår.
Alltså min mamma tyckte ju, hon är ju född på 30-talet, hon tyckte ju julmust, det var ju barnsligt dryck. Liksom. Det fick ingen egentligen mer än, knappt vi barn fick dricka julmust, för hon hade något en sån här svagdricka som vi tyckte var skitäcklig.
Men drack hon mumma?
Ja, mumma är ju, där är ju lite alkohol i den. Det här var ju,
men
bara
drack hon
svag,
det?
Nej, hon drack svagdricka. Det tyckte hon var jättegott. Men det är ju som en must, fast den är inte så söt.
Nej, precis.
Men den har helt försvunnit.
Ja, den finns väl, men den är ju inte någonting som vi liksom...
Det är ingen storsäljare.
Nej, det är ingen storsäljare.
Det är 30-talisterna som...
Precis, som vi sakta är på väg bort med olika maträtter och drycker. Mm. Men sen är det väl... man kan väl, om jag talar för mig själv också, alltså, jag tycker det är fantastiskt med ja, men, som du sa Daniela, jag vill också ha min julmust. Men det finns väl en anledning till att vi inte har året runt must.
Ja, för det är ju gott då. Alltså det är ju gott under julen.
Men vad har hänt? Alltså, det finns ingen trend så att mjöd kommer tillbaka eller något sånt?
Det finns säkert...
Det här med, jag tänker det här svenska. Ja. Liksom.
Men mjöd är ju också lite så här, det man inte tänker på det är att det är ju honungsbaserat. Så vi har ju det söta i mjöden. Mm. Så den är ju egentligen, alltså, det är lite att man har druckit den på fel sätt. Liksom. Att ta in mjöden till julbordet, den ska ju snarare liksom, i så fall efter till, inte kanske desserten, men kanske till ost eller liknande. För att
men är det överhuvudtaget någon som dricker mjöd?
E-type.
E-type, han har en egen krog, ja, en vikingakrog.
Där serverar de väl mjöd, men den, det var ju ändå hippt när, liksom, när kom den, när startade den för 10 år sedan. Då gick ju folk dit
och mjödade
och gjorde det väl kanske inte seriöst utan man gjorde det lite. Men det har inte fortsatt någon riktig mjödtrend.
Mjöden har inte, den är inte up and coming.
Nej, vi får fråga specifikt om mjöden nästa år.
Ja, vi får göra det. Men, nu, vi kanske ska återskapa den trenden idag.
Ja, men absolut. Men om man vill ha liksom vin till sitt julbord ändå, då tycker jag att man ska satsa på ett vitt fruktigt vin eller ett mousserande vin. Alternativt så vill man ha ett rött vin, då pratar man om ett bärigare, mer juicigare i stilen, som en exempelvis Gamay, passar julskinkan, Pinot Noir eller liksom där. Men återigen, inte så mycket strävhet. Det kommer liksom...
Så jag ligger risigt till. Jag gillar ju mest sträva röda vina.
Ja, men
jag har ingenting att dricka.
Drick dem till osten efter.
Jag tar dem, ja, okej.
Men, och bara en sista ölgrej där. Att musten solklar detta, ohotar detta. Ölen är ju också ganska viktig för den. Så, som vi frågar så frågar vi ju dels om den alkoholfria, om julöl och om annan öl. Och alla de kategorierna befinner sig ju ganska högt upp. Så att ölen är ju en viktig...
Men om man slår ihop dem, är inte de före
julmusten ändå? Nej, det är de ändå inte. Men det är ju så att vi svenskar gärna har en öl på vårt julbord.
Hur är det med glöggen då?
Amen. Alltså, glögg är ju min... Jag älskar ju glögg. Alltså.
Men jag har hört att det egentligen är överblivna vindruvsrester som man slänger i kryddor och socker i. Stämmer det?
Nej, det skulle jag väl inte säga att det stämmer. Det är ju ett kryddat vin. Du har ju liksom tagit vinet som du har stoppat i flera kryddor i. Att dricka varmt kryddat vin, det har ju liksom anor långt bak i tiden. Man drack kryddat vin redan i liksom det gamla Grekland och sen har det ju hängt med på sånt där. Så vi hade ju Gustav Vasa, han var ju väldigt förtjust i klarett exempelvis. Som var en blandning av renvin, socker, honung, kanel och ingefära, kardemumma och nejlikor. Så vi kan ju se många av de här glöggkryddorna där.
Mm.
Så att glödga kommer ju ordet glögg ifrån. Mm.
Så är vilket vin som helst som är kryddat.
Vilket vin som helst.
Finns det glögg för finsmakarna?
Det gör det definitivt. Just här, om vi ska koppla till mikrobryggeritrenden, så mikroglöggtrenden skulle jag vilja verkligen slå ett slag för. För om man ser till att många av våra spritproducenter i Sverige exempelvis har ju gått till att liksom de ska producera även en fin glögg, som vi har Hellströms gin på Gotland har släppt en glögg exempelvis, vi har Roslags brännvin, de släpper ju glögg uppe i Åre, så gör de björksav, producerar de sprit på annars, de gör glögg. Men även som en svensk vinimportör som tillhör väl någon av de ballare importörerna, man får säga så. Mm. De har ju liksom släppt Glöggo di Rosso. Eller Glögg di Rosso. Men även Brännlands isider uppe i utanför Vännäs, Umeå, har släppt sin Ember. De har gått in på glöggtrenden nu också, haka på den. Så att det finns ju,
för jag minns när jag var liten, det är ändå vinglögg och starkvinsglögg de här, men jag, när jag var liten så min morfar, han stod alltid och eldade sprit och så gjorde man riktig brännvinsglögg.
Den traditionella? Liksom.
Den traditionella. Mm. Man hade ingefära och socker och allt möjligt och slängde i där någon sil.
Mm.
Men det verkar inte... Det är ingen som står och gör det själv.
Jag
då,
tror att det är ganska kanske ute i stugorna i landet, tänkte jag säga.
Mycket hembränt.
Mycket hembränt. Jag tror att det är väl klart att vissa gör säkert det. Och det är ju något väldigt fint över att göra det också, kan jag tycka. Jag själv tycker om att göra alkoholfri glögg. Jag har ju ganska stort fokus på alkoholfritt överhuvudtaget. Och tycker om att göra fruktglöggvarianter, exempelvis med äpple och havtorn och liknande, som jag tycker är väldigt trevligt. Men det finns ju en så enormt bra marknad, så jag tror man går ut och hugger en flaska på hyllan. Och det finns ju både mataffärerna och på Systembolaget.
Annars ska man dricka glubbel.
Glubbel, vad är
ja,
det för
man kan dricka glubbel. Ja. Det är ju supertrendigt. Ja.
Vad är det för något? Jag är helt låst i en spel.
Glögg och bubbel.
Ja. Glögg och bubbel, ja det är klart.
Kallt.
Glubbel, aha.
Så det kanske är någonting för din fru att
ja, det kan vara något för min fru, glubbel. Jag ska tipsa henne om det. Om man bara går tillbaka till maten, vi pratar väldigt mycket dryck. Den här vegetariska trenden som vi ser, har den stannat upp? Eller är det bara i juletid som man frossar i kött?
Nej, alltså traditionellt sett så är ju julbordet dominerat av kött och skark. Och vi frågar det vad man vill ska dominera. Och då, där är det fortfarande så att det är kött och skark som flest svarar. Så att, så är det väl lite av hävd och det hänger kvar. Samtidigt då ska man väl säga att den trend som är tydligast generellt i samhället, men också som vi också ser på julbordet, är ju att det blir mer och mer vegetariskt och mer vegetariska alternativ eller alternativ till kött. Men det är väl också där, det är väl det som är det fantastiska med julbordet eller bufféer generellt, att det, där är det liksom väldigt lätt att både vara stockkonservativ och cutting edge så att säga. Du kan både ha de här traditionella rätterna, men du kan också ha bredvid liksom handrullade egna köttbullar, så kan du också ha vegetariska eller veganska alternativ. Och det är inte någon stor uppoffring för den som gör julbordet att tillgodose olika behov eller liksom önskemål. Så att det ser vi absolut. Och en annan, vi ställer också en fråga om det är om det är någonting på ditt julbord som är liksom unikt eller speciellt som man inte hittar på andra julbord. Vilket också, som sammanfattar ganska väl det jag precis har sagt här, att då svarar, det som sticker ut då är antingen liksom traditionella rätter såsom grisfötter eller som man ju kan säga, men det är ju traditionella julrätter, men du hittar inte det så ofta idag, så att folk känner att ja, men här, det här är inte många som har, det kanske jag som har. Och det andra är ju vegetariska alternativ.
Jag var på ett julbord där de hade väldigt mycket vilt av olika märkliga grejer, rippaté och bävergrejer.
Gott tänkte jag säga tills jag hörde bäver.
Ja, bäver var sådär. Det var inte äckligt, men det var inte någon höjdare. Men det var ju intressant. Är det någon trend att man...
Ja, men det ser vi också. Vi frågar ju också om ett livsmedel eller någon mat eller dryck som har varit speciellt trendigt under året, lagom till nyår. Och där har vi också under de senaste åren sett att utöver då det som jag har pratat om här, men liksom, ja, med det vi har pratat om tidigare, alkoholfri öl de senaste åren, vegetariska alternativ till kött, andra alternativ till havrebaserade drycker, supertrendigt, men också vilt kommer ju in där som någonting som, ja, men som man upplever som trendigt och som man är på jakt efter. Och där kommer vi tillbaka till det här, men jag tror allt fler börjar inse att ja, men vildsvin är ett ganska bra livsmedel ur hållbarhetssynpunkt.
Framförallt att skjuta bort dem, för man vill bli av med dem.
Precis, och att då ta tillvara på det.
Annars är det ju skinka, traditionell skinka, inte vildsvinsskinka. Det vet jag inte, hur kommer det?
Ja, men det har jag också sett, men det är ju ingen stor säljare än. Men alla möjliga skinkor, kalkonskinka och
andra precis, typer. Vi brukar ju ha kalkon hos mina svärföräldrar i alla fall. Där är ju kalkonen som är huvudråvaran på...
Men det är det ju förutom i Sverige. Alltså,
ja,
om det är
på andra platser än i Sverige. Absolut.
Då kan man kombinera det, så gör man kalkonskinka.
Ja. Nej, men där brukar vi ha det traditionella julbordet, liksom börja med det, och sen så är det kalkonmiddag. Liksom.
Okay. För annars är det ju skinka, sill och köttbullar som gäller. Men det här vi pratar om covid, att folk står i köket. Köper man färdigt, eller har det blivit mer en trend av att man lagar från grunden i och med kanske covid och så här?
Ja, jag skulle snarare säga att det som har hänt under corona är ju att vi har tagit, och det känner vi väl också gemene man till, vi har ju tagit ett grodsprång digitalt. Och det, ja, men återigen, det berättade du Daniela, du håller dina liksom vinprovningar digitalt.
Yep.
Jobbar man på kontor så har man ju jobbat hemma och suttit i Teams-möte nu i 2 år. Och det här märker vi också, för det här är en fråga som jag har följt som är intressant. Vi är väl generellt sett ett ganska ovant tjänsteköpande folk, vi svenskar, om man ska generalisera. Det är ju någonting som har kommit starkare de senaste åren. Och här har vi väl tjänsten ihop med en digitalisering, så har det ju, vi har börjat handla mer på nätet. Det har vi gjort under en lång tid. Det fick ett jätteskutt såklart under corona. Och där har vi också frågat nu under de senaste åren om man köper hem sitt julbord från en restaurang eller liksom en annan leverantör. Och det har ju knappt varit mätbart innan corona. Och då när jag har stått och dragit den här undersökningen så har jag pratat om det, att även de här små rörelserna är intressanta att följa, för att framförallt om vi tittar på en liksom så traditionstyngd tidpunkt som jul, så att små förändringar där säger ändå ganska mycket. Mm. Men nu i år så ser vi att det är nästan 10% som svarar att de kommer köpa hem antingen hela eller delar av julbordet, och ytterligare ett antal procent som
man är trött på att stå i köket vid julen.
Ja, men också att man har fått upp ögonen för att man faktiskt kan göra det. Man kan köpa fantastiska produkter och fantastiskt tillagade, och så kan man ju komplettera det. Som sagt, en del av det säger ju att man köper delar, och sen kan man liksom fokusera på kanske sin specialitet. Man kan stå där och lägga liksom all kärlek i sin Jansson och sen kanske köpa hem köttbullar eller andra delar.
Vi gjorde ju det förra julen, så köpte vi hem från en restaurang som då hade julbord också på plats, men då sålde på julafton liksom att du kunde köpa hem julbord. Och för mig var det ju mycket, jag som har jobbat krog var ju också, ville ju stötta krogarna såklart. Så att det var ju ett sätt, och det var ju fantastiskt gott och enkelt att bara lägga upp det här julbordet hemma liksom, få värma upp lite saker. Sen hur vi kommer göra i år igen vet jag inte riktigt, men det är så osäkert fortfarande hur man kan fira julen, känns det som. Det känns ju 2 steg fram och 10 steg tillbaka hela tiden.
Så har det varit i 2 år.
Så har det varit i 2 år.
men det är nästan svar på, för man kostar på sig mer till jul då. För det var egentligen min nästa fråga.
Det gör man. Och det där ser man väl också lite generellt, att det blir lite eller att man förhåller sig lite polariserat till mat, att man det kan ju vara en prisfråga också, att du blandar liksom billiga produkter med att du går all in med liksom kanske en dag i veckan eller en del av en rätt och verkligen gör det från grunden och liksom låter det kosta ganska mycket. Och här då, om det inte nu bara kopplat till pris, så ser man väl samma sak där, precis det jag var inne på, att du kanske liksom lägger ner all kraft och energi på vissa rätter som du verkligen vill stoltsera med. Ja, men precis.
Men sen finns det också en acceptans för allmänt frossande här.
Ja.
Och det följer årstidsmönster här. Alla går upp i vikt och sen så köper de gymkort.
Ja, men sen är det dry
januari.
Ja. Och så, ja. Vit januari, om man ska ändra hela livsstilen, köpa gymkort. Mm. Alltså gymmet är aldrig
februari,
så fullt
som... Ingen kvar.
Ingen kvar i februari. Ja, alla tränar i januari. Det är fullt på gymmet i januari. Ja. Mm. Och sen så fallerar allting. Och så är vi tillbaka.
Det säger jag, har en PT, han säger att så är det verkligen.
Ja,
det
här, ja, men liksom, jag har ju varit där också.
Ja, jag också. Det är helt korrekt.
Ja, det är helt galet alltså på gymmet i januari.
Dricker man mer på jul också? För det har ju alltid varit sånt här problem. Det är ju sånt här som man lyfter BRIS och så här, att barn får illa, det dricks mycket på jul.
Du har säkert bättre statistik gällande just drickandet på julen, men jag känner väl själv spontant att det är väl antingen eller. Det finns ju, precis som du säger, antingen så propsar man för att absolut inte dricka och ha en vit jul för barnens skull, eller så går man all in och dricker liksom mycket. Det här lagom, vet jag inte riktigt hur det ligger till med lagomdrickandet.
Nej, vi har inga liksom frågor specifikt kring det, men det är väl, jag vet inte, det kan väl du säkert bättre, David. Jag gissar, har man en problematik kring detta, så är ju det här ett tillfälle där man kan dricka väldigt mycket.
Det är accepterat att dricka.
Ja, det, så, å ena sidan så är det ju så, men om man, jag som är chef på Maria Beroende, där är det ju så att vi märker inte ofta någon sån här supertrend just vid julen, utan de som har det jätteproblematik, det är liksom året runt.
Det är året runt, ja.
Så då skulle väl vara
kanske
någon...
Kanske att man hejdas lite då av de runt omkring sig.
Svårt att säga, men man kan säga att det är inte sådär att de som har jätteuttalad problematik, att det skulle vara någon skillnad där egentligen. Nej, men det kanske är mer allmänheten, ja, som inte hamnar hos oss.
Nej, men precis. Där det är väl kanske blir lite för mycket.
De som inte syns utåt annars. Liksom.
Nej, men och ska man vara lite allvarlig vad gäller just mat-hälsa-kopplingen, så är väl inte problemet är ju inte kanske frosseri vid jul, utan det som är viktigt är ju hur det ser ut på årsbasis, så att säga. Tränar man eller äter bra av året, så gör det ju inte så mycket att man, att man äter frossar mycket kring jul, så att säga.
Så egentligen det här har ingen negativ hälsoeffekt, skulle man kunna sammanfatta det, på, över året?
Nej, utan över året det är ju så vi ska utvärdera hur vi mår och hur vi dricker. Och sen finns det väl också, jag menar, drickandet och vit månad och sådär, det har man väl också sett att det finns ju också en risk kopplat kring det, att du lever då asketiskt och sen så tar du igen det där istället efter den där vita månaden. Så att återigen, det viktiga är ju hur det ser ut övergripande.
Ja, men där håller jag väl med om. Och nu är jag sommelier, så man kanske då automatiskt tror att jag dricker väldigt mycket, men så är det ju inte, utan jag...
Tvärtom. Det är som folk tror.
Jag är ju snarare så att jag testar ju väldigt mycket, men sen spottar jag ju också, eftersom jag ofta kör bil när jag ska testa vin professionellt. Jag dricker väldigt sällan rent krasst så, men jag tror ju det där, att jag tror ju på att det är helt okej att dricka ett glas vin om dagen till maten, om det, för jag tror att dricker du ditt glas vin...
Vår favoritgäst Fredrik Nyström skulle hålla med dig.
Ja, men jag tror verkligen det här att dricka ett glas till maten, då är det inte farligt, men fortsätter du dricka efter maten, så jag tror att det är där det farliga kommer in.
Ja, vi har mängder med grejer vi skulle behöva avhandla, men nu behöver vi runda av. Vi har en snabb, i den här undersökningen här så var Magdalena Andersson den man ville ha som julmiddagsgäst bland politikerna. Hur tolkar ni det?
Men inom...
Vi tar det som sista.
Ja, vi tar det som sista. Ja, det är en given avslutning för det här samtalet.
Ja, absolut. Den kom från ingenstans.
Precis. Nej, men inom amerikansk politik så pratar man ju ofta om ölfaktorn. Det vill säga, vem den som vinner är den som man skulle vilja gå och ta en öl med och hänga med. Vi på Livsmedelsföretagen, vi pratar ju om julbordsfaktorn, vilket vi tycker är väl ännu starkare. Att ta en öl med någon, det kan man väl göra med vem som helst.
Men äta jul.
Äta julbord med
någon, inne,
det säger verkligen någonting. Och ska man då tolka resultatet? Ja, det är väl så att hon är partiledare för det största partiet i...
Enkel tolkning.
Enkel tolkning. Sen är det väl också lite nyhetens behag, man är lite nyfiken. Vi såg det här med Norsi förra året som hoppade in ganska högt också, trots att Jonas ju har varit en tidigare julbordsfavorit. Så att folk är nog lite nyfikna på Magdalena.
Ja, men jag säger ju, är det ju Sveriges första kvinnliga statsminister, då måste man väl äta julbord med henne.
Det
är väl,
det ligger någonting
i det. Det är väl glasklart.
Det ligger något i det. Ja, just det. En sista fråga bara. Är det fortfarande kvinnor som står för julmaten, eller har det någon förändring där? På tal om kvinnliga statsministrar.
Oj.
Ja, men ja och nej. Man ska väl konstatera att det är ganska väl fördelat. Det är en mindre del av totalen som kommer till ett dukat bord. Men zoomar vi in på den gruppen, så är det är fler män. Det är nästan dubbelt så många män som kommer till ett dukat julbord. Så att ja, vi har kvar den skevheten, men överlag så är det här ju ett tillfälle när många är involverade i matlagningen, och också mellan könen och mellan generations eller över generationsgränserna.
Man kan säga Magdalena Andersson är både chef och kvinna, så hon är optimal för att ordna ett bra julbord.
Ja.
Är det en bra tolkning?
Ja, men och en intressant person.
Och en intressant person.
Men sen,
person.
Alltså jag som kvinna, jag kan väl ändå säga det här, att jag är ju själv sån att om jag står och lagar mat, då låter jag ju ingen hjälpa till, för jag vill ju ha full kontroll på vad som
men så
sker.
Men jag är ju man och jag vill,
och du är likadan.
Jag är likadan.
Ja. Så det är ju något sån här,
om barnen ska bara bort.
Ja, men om jag ska göra mina köttbullar, då vill jag ha stenkoll på vad som hamnar i mina köttbullar.
Ja, det är bra. Det är bra slutord.
Ja.
Tack för att ni kom. Det var supertrevligt att prata jul med er.
Tack snälla. Tack. Supertrevligt.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenio Store Sweden och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.ebert@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.